Miley Cyrus, End of the World i eftermiddag i P3. Snart kommer Hasse Aro hit och hjälper er med era efterlysningar. Först blir det nyheter från P3 Nyheter-gänget. Klockan är 4.
Tack. En 74-årig fransk kirurg döms till maxstraffet 20 års fängelse för att ha våldtagit och ofredat 299 patienter, de flesta av dem barn, rapporterar franska medier. Övergreppen ska ha pågått under 2 decennier. Det kontroversiella amerikansk-israeliska nödhjälpsinitiativet i Gaza pausas. Och det är efter att minst en palestinier dödades och omkring 47 skadades när israeliska styrkor öppnade eld mot en folkmassa som försökte få del av förnödenheterna igår kväll. I USA störtdyker beställningarna från den kinesiska klädjätten Shein efter att president Donald Trump infört tullar mot Kina. Och nu kan man vänta sig att företaget istället går ut ännu mer aggressivt på den europeiska marknaden, där det redan går väldigt bra. Det säger Gabriella Wolf, konsumtionsforskare vid Textilhögskolan i Borås, till P3 Nyheter.
Däremot så kan man ju tänka sig att i och med att kritiken växer fram, att det ska få någon slags avsvalnande effekt på deras framgångar. Men som det ser ut nu så går det väldigt bra för Shein, både i Sverige och andra europeiska länder.
Hon menar att Shein har mycket makt över hur trenderna ser ut eftersom de utgår från sociala medier och snabbt kan producera det som är populärt. En produktionsmodell som inspirerar andra företag som i dagsläget inte kan jobba lika fort, menar Wolf.
Det blir problematiskt att bygga sin affärsmodell runt ett kollektionstänk där man flera månader i förväg behöver förbereda vilken nya kollektioner som kommer och så vidare. Alltså det blir väldigt långa ledtider.
White Lotus-skaparen Mike White ska tävla i den kommande säsongen av amerikanska versionen av Robinson, Survivor, för andra gången. Han var med redan 2018 då han blivit kompis med programledaren Jeff Probst och tjatat sig in i tävlingen. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
Det vart en låt istället.
Ja. Tack.
Men tack Peter Nyheter. Han sa det på en gång, vi ska jobba hårt med efterlysningar alldeles strax.
Han är här nu. Jag ser honom. Prisen. Jag ser honom, Kristoffer. Nej, fy fan vad kul. Ja. Cuz passion is passion. You know it just as well as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Stop running from us, running from us. Let's stop, my baby. Oh my, my, my. Buzz cut, I've got my tongue between your teeth. Go slow, no, no, go fast. You like it just as much as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Let's stop running from us, running. from us. Let's start, my baby. Oh my, my, my.
Sivan, my, my, my. Och då har tyvärr inte flugit så bra mellan Hasse och Hanna Hellqvist som Hanna hade hoppats på. Du fick tappa självförtroendet direkt. Du sa innan, nu ska jag visa hur mycket jag tycker om honom och
ja,
allt sånt.
Ja, men jag fick en kram.
Ja, du fick en kram.
Vänta, för helvete.
Ja, det här var sjukt. Det var en jättekonstig mikteknik som nu Hanna rättade till. Så. Jag ska göra en riktig påa. För några veckor sedan berättade jag om en mycket vacker dansk man som jag såg på ett flygplan. Vi hade ett litet moment när jag gav honom hans jacka. Men trots det har Ahmed skrivit att innan något hann hända så försvann han. Och det resulterade i att vi pratade mer som lyssnar om era The Ones That Got Away. Och med anledning av detta har vi tillägnat dagens sändning till att hjälpa er att hitta era försvunna kärlekar. Och vem fan ringer man om man ska efterlysa någon?
Hasse Aro!
Välkommen hit, Hans fucking Aro!
Tack!
Hej Hasse!
Tack!
Hej.
Hej.
Läget?
Hans-Göran om vi ska vara.
Ja, men gud, då får du ta honom.
Hans-Göran,
du får ta honom hela sanningen.
Ja, han
står inte ut med mig.
Nej. Vad är det något hon har skrivit eller bara
nej, jag gillar henne, känslan? Absolut. Mm-hmm. Ja, ska jag inte göra det?
Men bjud till lite då.
Jag gör ju det.
Vi är så glada att du är här. Du skulle varit här förra onsdagen. Då hade du glömt skriva in det i kalendern.
Ja.
Ja, sånt händer.
Ja, vi är inte sura för det.
Har du sånt händer ganska ofta.
Vad brun du är alltså.
Tack.
Vart har du varit?
I Sverige.
Okej.
Ja.
Är det kommer du ge såna här korta svar under hela eller kommer
på,
du
det beror på frågorna.
Ja, ja precis.
Vad ska jag svara? Var du varit i Sverige? Mm. Nej men det är mina gener.
Okej. Ja.
Mm. Så jag blir brun tidigt på året.
Ja. Du har ju jobbat i
vet du vad? Det blir inte Kristoffer.
Nej.
Men jag brukar det kan man se på honom va? Att han lätt blir röd.
Jag blir inte så röd alltså. Jag blir ganska brun.
Men fördelen med att bli brun tidigt är att man behöver inte hålla på med solkräm.
Nej.
Nej, nej, nej.
Och
solbränna
ändå
är naturens, det är Guds eget solskydd.
Ja, visst är det det. Ja. Men så är det ju väldigt, det är ju, ja, absolut. Det är många säger att man ska ha solskydd ändå. Sådana som bryr sig om sin hud. Men jag tänker att du har inte ens särskilt mycket rynke. Du har inte åldrat särskilt mycket överhuvudtaget, Hasse.
Tack, det var snällt sagt. Ja, det var väldigt snällt sagt. Det är inte det jag ser i spegeln på morgonen.
Vad ser du då?
Jag ser en något äldre och lite surare version av mig själv.
Varför är du surare?
Jag är inte sur, jag ser bara sur.
Okay. Ja.
Resting bitch face heter det.
Det är liksom sådär, någonting som drabbar folk. Men i min ålder.
Mm. Hur gammal är du? Mm.
Jag fyller 68.
Det är ingenting.
Nej, det är ingenting. Det är det nya 40 tycker jag.
Vi pratade lite tidigare innan du kom här om Efterlyst. Och det har liksom pågått sedan 1990, sedan TV3 kom till Sverige va? Var det inte ett av de första?
Det var ett av de första, men var inte direkt från början. Jag tror att det kanske var året efter. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag var inte med från början. Så jag kommer inte riktigt ihåg när det startade.
Det var någon annan från början.
Brynolf Wendt var programledare.
Brynolf Wendt!
Ett namn man inte skojar bort.
Tack Kristoffer.
Han körde, jag kommer inte ihåg om han körde en och en halv säsong, jag tror det.
Mm.
Och sen hoppade jag in i mitten av säsong 2.
Mm. Blev Brynolf ovän med någon eller?
Nej, men det var, jag berättar den här historien så många gånger.
Aha, förlåt. Inte för mig.
Nej, det var så här. TV3 ringde till min chef på Strix-television, Pelle Törnberg, och sa det här efterlyst, det ger inte så många tittare. Mm. Så att vi lägger ner det. Och Pelle säger nej, för 17. Vi kan göra om det. Vi börjar direkt sända. Det var inte direkt sänd då.
Vi har poliser, en snyggare programledare med mycket bra pigment.
Ja, och sen så har vi poliser i studion och så kan vi ha någon programledare, en ny programledare. Så kan Brynolf vara expert. Har du någon då? Mm. Just då, det är faktiskt sant. Går jag förbi Pelles rum?
Nej.
Jo. Så Pelle säger då, håller för luren, säger ett ögonblick, och så frågar mig, Hasse, kan du ta över efterlyst? Ja, för 17 säger jag. Jo, men jag tror jag har en kille här, säger Pelle.
Det passar det väldigt bra, för du känns ju lite som en kriminalare. Man hade kunnat se det framför dig. Typ, bo alkad i Ystad och typ ha en dålig relation med sin... Inte för att du har det, men you know the kind. Liksom. Ja. Har du fått något skådiserbjudande om att spela någonting annat än dig själv?
Nej.
Det borde du få.
Tycker jag också.
Har du någon...
Jag var ju med i Max Singer.
Ah, ja.
Och då spelade jag förhörsledare. Och jag har fått mycket cred för.
Hur mycket betalt fick du?
Det kommer jag inte ihåg. Men hade det varit någonting att komma ihåg så hade jag gjort det.
Okej.
Okay. Mm. Oh, det glädjer mig.
Faktiskt. Du, vi pratar ju om nu, det är ju mest kärleksrelaterade The Ones That Got Away. Men du som har jobbat så mycket i den kriminella världen, så att säga. Har du någon sån kriminell The One That Got Away? Någonting som haunts you, som aldrig löstes?
Förutom Palmemordet, förutom Palme.
Nej, jag kommer inte på någonting just nu. Det finns ju ett antal mord som man ville skulle ha löst. Men nej, jag kommer inte på någonting faktiskt.
Du,
förutom Palmemordet.
Ja, precis. Men jag tänker så här att du har så länge ändå varit på något sätt i samhällets tjänst.
Mm.
Även om du har fått betalt för det.
Okay.
Så har du ju... Ja, men jag menar, det har du ju. Alltså...
Det var inte så samhället såg det från början, kan jag säga.
Alltså?
Nej. Vad...
Nej, men kriminaljournalistik var ju på den tiden inte särskilt välrenommerat. Det fanns två krimtidningar som blandade krim och porr. Och där någonstans låg kriminaljournalistiken. Ja. Så att och vi hade ju inte polisen med oss heller direkt. Utan
nej.
Varje gång vi ringde vi fick gamla fall som var hopplösa.
Var ni ett större medborgargarde typ för dem?
Ja, medborgargarde vet jag. Mer större journalister.
Men det måste ju ha ändrat sig. För att
det har ändrat sig. Och det ändrade sig ganska tidigt där någon gång i början på 90-talet när vi löste vårt första mord.
Ja.
För jag tänker Dogland i Hammarby Sjöstad, som det heter numera, men då heter det Lugnets industriområde.
Vad sa du? Knut Dogland?
Dogland heter han.
Nej, men för just liksom relationen mellan polis och journalister har ju den går ju upp och ner, men nu vet ju poliserna om vilken enorm genomslagskraft ändå liksom pressen har.
Ja.
Och måste väl vara jättetacksam. Har du fått någon blomsterkvast någon gång?
Ja, det har jag faktiskt fått. Och fått en liten utmärkelse fick jag också faktiskt.
Alltså, men
nu har de ju sin stora pressavdelning som jobbar där. Och den är ju mera som en hinder i vägen numera.
Ja, just det. Man vill ha direktnumret till vakthavande.
Ska vi, innan vi drar igång en låt, kanske låta Hasse läsa upp en efterlysning? Mm. För du har så bra röst.
Mm. Okej. Okay.
Är det någonting du
brukar säga till lyssnarna? Jag har inte sett det här förut.
Nej.
Brukar du säga någonting i början av efterlyst?
Som du kan säga? Ibland säger jag så här, men då ska jag ha fog för det. Men ibland säger jag, du är rökt.
Okej, okay, kan du säga det med den rösten och fast säga, du är sökt? Eftersom
du är
det.
Sökt.
Ja, säg det.
Okej. Okay. Jag mötte nyligen en svinsnygg kille när jag var på väg till en av Kent-konserterna. Det här var på lördagen. Vi möttes utanför T-banan, Medborgarplatsen. Han kom ut därifrån, skulle nog inte på konserter tyvärr, och gick in. Våra blickar möttes, inte bara en gång, utan vi vände oss om och kollade på varandra flera gånger, trots att vi gick åt olika håll. Magiskt, var tog han vägen? Jag har lockigt rött hår med lugg och hade en svart jacka. Jag vet att han minns mig. Men jag gick tyvärr med min kille. Men skit i det, jag vill hitta honom.
Oh, gud,
det här var ingen efterlysning. Det var ju finare.
Ja, men det är...
Men du, vet du vad, Hasse?
Men jag i det här fallet då?
Nej, du ska ju bara säga att du är sökt.
Ja, du är sökt.
Hör av dig om du känner igen dig. 72250, ni ska bli PT-gjort mellanslag. Eller
men vem är jag i det här? Vem är jag?
En lyssnare. Det är en lyssnare. Jag ska berätta varför du är här under låten.
Ja, okej.
Couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, 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 yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove, I ain't ever hurting. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day.
Zara Larsson, Lush Life i eftermiddag i P3s stora efterlyst special, där vi då hjälper er att hitta era försvunna kärlekar. Hasse, du är med oss.
Ja.
Hej.
Hej.
Hur går det? Då lever du i relation?
Ja.
Du behöver inte någon hjälp själv?
Nej.
Okej, vad bra. Då tar jag ett meddelande från en lyssnare då.
Ja.
Hej. Här kommer en efterlysning som den gode Hasse gärna får hjälpa till med. I lördags sprang jag Göteborgsvarvet och innan start betraktade jag på håll något mycket större än loppet i sig. Jag såg en oerhört vacker ung kvinna skjuta runt på en äldre dam som satt i rullstol. Kombinationen av det vackra utseendet och det goda hjärtat har gjort att jag inte kunnat sluta tänka på vem den här personen är sedan dess och undrar såklart vem den människan var. Signalement för personen i fråga. Ålder gissningsvis 23. Hår mörkbrunt uppsatt. Kropp cirka 170 cm lång. Slank kroppsform. Sa jag att hon var objektivt bildskön? Om inte, så var hon i alla fall det. Löser du detta, Hasaro, kommer jag aldrig mer ifrågasätta historien om att du blivit jagad av blodiglar. Vad fan ska vi börja här?
Ja, har du... Vad berätta när du blev jagad av blodiglar?
Ja, men den historien har dragit så mycket.
Ja,
det är två historier.
Vadå? Känner ni varann eller?
Nej, men det här är en Hasse Aro-klassiker. Ja. Jag är lite av en Hasse Aro-konnässör.
Den var ju med i den där...
Fördomspodden.
Ja, just det. Precis. Körde vi den.
Men du har sagt i något tillfälle.
Men jag kanske inte har lyssnat på Fördomspodden. Och Nej. Jag vill veta.
Då får du lyssna. Får du gå dit och lyssna.
Ahmet, nu får du hjälpa till här.
Nej,
det är så här man ska behandla henne.
Ja.
Han blev jagad av blodiglar. Lev med det bara.
Nej, vet du vad? Nej. Du blev inte det. Jo. Alltså, blodiglar har inte ett sånt...
Det här var i Malaysia.
Precis.
Vad vet du om blodiglar i Malaysia?
Jag vet inte så mycket om blodiglar i Malaysia. Hur stora var de?
Skit i den där historien.
Nej, men den är så, snälla!
Vi tar den en annan gång.
Jag har den. Jag kommer läsa en till själv nu. För den här är min favorit.
Men den, ska vi inte prata om den
förlåt.
Som du läste?
Absolut. Ja. Du har helt rätt.
Jag är rädd nu. Problemet med den och den jag läste är att det finns ju inget konkret att gå på. Det måste finnas någon liten ledtråd. Mm. Ett vagt signalement. Okej, tanten i rullstol.
Det är väl ganska tydligt. Du drog omkring på någon tant i rullstol.
Det. Om hon hör det här, då kan hon ju känna igen sig.
Vi har jättemycket lyssnare.
Men om man ska utgå ifrån bara det där, då är det praktiskt taget omöjligt.
Ja, men vi fick in det tidigare också, som jag sa. Du måste också beskriva hur du själv såg ut. Man kan inte bara beskriva.
Nej.
För det kan ju också, det är väl schysst också att säga hur man själv såg ut, för då vet väl den personen om den vill höra av sig igen. Det kanske inte är så här, jag har inget intresse av att höra av mig till
träffa
dig.
Träffa någon som ser ut som Snällebänkt till exempel.
Nej.
Det kanske inte alla vill.
Nej.
Jättebra input, Hans. Här kommer nästa. Peace and love.
att det var en festival då, en musikfestival i Borlänge som inte finns längre. Året är 2007. Under Tåströms konsert när han tappade bort sig och alla sjöng Die Mauer fick vi ögonkontakt. Du stod kanske 20 meter bort och två låtar senare hånglade vi. Och sen bara återgick vi till våra vänner och sågs aldrig mer. Jag måste få bekräftat att detta underbara festivalminne verkligen är sant. Ju mer åren går, desto mer känns det som en lycklig fantasi. Vi sa inte ett ord till varandra och jag minns inte hur du såg ut ens. Vad kan du minnas av mig? Långt blont hår typ. Jag är en tjej och du var en kille. MBH.
Fan vad fint.
Jag var på den här konserten. Var alltså 2007. Ja, jag sålde merchandise åt en annan artist. Och jag minns Antela. När Tåström, ja precis. Och jag minns när Tåström alltså, tappade bort sig i texten och alla sjöng. Vilken... Vi skulle få leva.
Ah, ja, det var det Maura han inte kunde texten till. Okej.
Hur många tjejer med blont hår såg du då ungefär?
Ja, det var ju samtliga. För det var väl liksom, det var liksom den största white girl-festivalen som har funnits.
Så ganska vakt.
Ja, men man kan minnas att man hånglade under en Tåström-konsert.
Ja, det borde nog
ju komma. 15 år sedan, det är ändå... Minst, alltså det är väldigt länge sedan.
Mm. Vadå minst?
Jag vet inte exakt om det är 5, det kanske är 16 år sedan.
Ja, du menar så mycket minst, ja just det.
Precis. Ja. Det var inte, du var inte på den konserten.
Jag trodde du nej, böjde
just den, jag var på
verbet
Pisella,
minnas
jag jobbade
fel.
Lite där, men just där 2007, ja kanske, jag kommer inte ihåg.
Ja, okay.
Det var i den vevan jag var där.
Har du hånglat?
Jag såg ingenting om det här.
På Peace and Love 2007, hör av dig.
Det låter ju som ett helt otroligt minne. Tänk att liksom han tappar bort sig, alla sjunger. Vi skulle följa. Och så får man hångla med någon då. Mm. Alltså gud, då kan man ju dö lycklig sen.
Verkligen. Det kan man. Jag hoppas...
Det låter ju som fler skulle känna igen.
Tror du? Man minns kanske inte alla festivalhångel. Om det inte var något liksom ett superspeciellt som det känns som att det här kanske var.
Okej, okay, nu... just det, det här var ju den här som drog runt på någon. Men vi har ju fått flera i... jag har dem i chatten, Hasse. Om du bara ger mig 2 sekunder så ska jag hitta här.
Okay.
Jag var 18 år och av olika anledningar ute på tågfärd i Europa. I Berlin besökte jag mitt livs första nattklubb och morgonen efter hade jag tänkt ta det första tåget norrut för att hinna hem till Stockholm på den sista resdagen som var kvar på min Interrail-biljett. Det tåget missade jag såklart. Nödlösningen blev att istället boka en buss till Köpenhamn och väl på busstationen så frågade jag en snubbe om jag hade hittat bussen till Danmark och det hade jag. Jag hade däremot inte borstat mina tänder sedan premiärklubben. Jaja, okej. Okay. Och frågade om han visste om det fanns något handfat i närheten. Där måste den svenska twangen smugit sig fram. För han frågade om jag också var svensk och efter det slutade vi inte prata på 5 timmar. Förutom när vi hittade en trädgårdsslang i en olåst vaktmästarskrubb vid busstationen och jag kunde borsta tänderna. Aldrig förr har en människa haft så rätt igenom toppen vibes. Låt oss bli best friends forever och har du gjort slut med din tjej med det coola håret så kan vi diskutera relationell expansion. Jag har ganska medvetet utlämnat så många detaljer jag kunde om honom för jag bryr mig ibland om personlig integritet och sådär. Dessutom har jag tyvärr ett ex som likt mig tycker om ert program. Så mitt namn får ni också censurera, puss och kram.
Det var men han hade tydligen en tjej med som vet att han har en tjej.
Men det kan ju ta slut relationer. Ja, det har gjort det i alla fall.
Det står ju inte när det här var.
Nej.
Utan bara när att den här personen var 18. Mm. Det är ju väldigt svårt för den som... Ja.
Alltså, men vattenslangen är det, var
ja,
ganska...
vattenslangen är ju konkret. Ja, vi kanske har hittat... Vi kanske har fått en... vad ska man säga?
Napp. Fan vad kul.
Hur länge fanns det inte railkort?
Det finns fortfarande.
Ja, men det kom igen. Jag tror att det försvann under en period så kom det igen.
Bra, det är så här, därför du är här alltså, för att tänka på sånt vi inte hade
och
tänkt på.
Och de är annorlunda nu än då.
Det är inte jävla svårt, det är inte konstigt att förstå för det är svårt att ha liksom small talk med Hasse Aro.
Varför det?
Det är för han bara, hur länge har det funnits interrailkort? Vad fan ska man svara? Varför är du så brun?
Det var ju en del av undersökningen. Du är bara sur för att det inte flög direkt för dig.
Mm. Ja, det brukar det göra. Det här ligger på Hasse. We'll be right back.
Relationships i eftermiddag i P3. Hasse Aro är här och vi hjälper er att hitta era the ones that got away. Och det verkar som att vi har fått napp, sjukt nog. Det funkar.
Ja, det här är så kul. För så här var det. När du började prata om den här dansken på flyget.
Några veckor sedan.
Ja, då var det någon som skrev in det här. The one that got away fanns på fyrans buss från Kungsholmen till Hornstull. Jag har aldrig känt sån stämning med en främling. Han gick av på samma ställe som jag och följde mig mot övergångsstället. Jag hade pojkvän då, så jag vågade inte möta hans blick. Och till slut tog han ett samtal inom citationstecken och gick. Min relation var på sinnes utförsbacke och är nu avslutad. Så PSA att hitta denna. Vad betyder det?
Vad betyder PSA?
Public Service Announcement att hitta denna man. Jag är övertygad om att han är the love of my life, skriver tjej med keps och ormbyxor.
Just
det,
minns
och henne. Nu har det kommit in ett svar, Hasse Aro. Kan du vara snäll och läsa?
Det har kommit ett svar. Mm. Först så berättar han då vad hon har precis skrivit. Men sen skriver han: jag stod på buss 4 för några månader sedan och spanade in en tjej som stämde in precis på hennes beskrivning.
Vi hade
ögonkontakt och vi gick av på samma station. Är övertygad om att jag är killen hon efterlyste. För det är ju inte så att fler personer åker buss 4. Hjälp mig hitta henne. Tack för att ni räddar eftermiddagarna.
Fan vad starkt.
Ja,
nu
ser jag att det är ironi här att det inte är fler som, alltså buss 4 är ju en av de mest använda bussarna i Stockholm, vill jag bara säga, till de som inte bor här. Så det är väl lite ironi i detta.
Men hur gör ni nu då, rent praktiskt?
Jag tänker att eftersom det är en kille och en tjej, då ger ju vi killens mejladress till tjejen. Det känns väl smartast, va? Med tanke på hur statistiken ser ut.
Men det var ju hon som hörde av sig först. Alltså det är ju tjejen
det,
som vill...
Men han har ju napp... Gud vad komplicerat.
Men det är hon som söker någon och då säger ni här är han.
Men då vill jag säga så här. Tjej med keps och ormbyxor som åkte på fyrans buss. Sen gjorde slut med sin kille och nu äntligen har fått svar då på sin efterlysning. Var snäll och mejla in till p3@sverigesradio.se så har vi din mejladress och då kan vi ge den till den här killen då som nu har svarat med viss ironi men som ändå kanske inte var en väldigt trafikerad avgång just då. Så det är säkert han.
Jag tror på det här för jag är romantiker.
Ja visst, jag med. Jag blir jätteglad. Vad kul.
Och det här verkar ju funka så ni kan ju... Redaktionen löser det snyggt, hälsar Ahmet. Mm. Det här funkar ju uppenbarligen. Hör av er med fler efterlysningar eller om ni känner igen er själva kanske eller någon ni känner i någon annan efterlysning. 72250 är numret. Ni skriver P3 först, gör ett mannanslag. Eller DM'ar oss på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
Åh nej, nu är det small talk igen.
Men den här gången kommer det bra för dig, tror jag. Jag kommer helt tyst. The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices it catches the light. You did say you were looking for a sign and this might be it. Spilling out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in, we're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damp flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling. And I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. And my doubts just...
first or the last of its kind. You either jump the gun or you take a lifetime to decide. Don't say I didn't warn you. The patron saint of Withington tries it on with a pound shop Jerry Horner. And it's all of us, that little paper square. Bad timing incarnate, too little too late, falling from the rafters. You're here right now, doesn't matter where you're going after. If your mate jumped off a cliff, you wouldn't try and hit the ground faster. Exactly. This one's for those who turned left and kept the head. Thanks for asking. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling, but I learned how to forget it. When I watched that paper square come dancing from the ceiling, and my doubts just disappeared. Yeah. All of a sudden there's this natural light pouring through the windows, and we're alive amongst the dust. I am you and you are one of us, and nothing has to mean anything. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy, now I'm crumbling, and I learned how to forget it. When I watched that paper square come dancing from the ceiling, and my doubts just disappeared. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling, and I learned how to forget it. When I watched that paper square.
Anthony Schmerek, Rafters i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hasse Aro här, och det går jättebra med våra olika efterlysningar. Mm. Nu, jag vet att du är ju inte polis, men du har ändå haft mycket med det där att göra. Vad ska man tänka på? Säg att jag skulle efterlysa någon. Eller hur, vad ska man tänka på när man ska typ ge ett signalement?
Ja, men det man bör göra och se efter, om det är någonting som sticker ut, liksom 20-årsåldern och blond, det kommer man inte så långt på. Men vi hade ju den här tidigare som skjutsade en kvinna på en rullstol.
Ja.
Då, sånt sticker ju ut. Liksom.
Och men, rött lockigt hår med lugg sticker ju också ut lite grann.
Jag var vittne en gång till ett rån när jag var typ 15 i Linköping. Jag gick förbi en klockaffär och så kom en moppe och de bara, du vet, in och kraschade allt och tog alla grejer. Och då fick jag sitta i polisförhör. Och det var så jävla svårt, minns jag, att jag var 15 i och för sig, men då liksom... Alltså säga någonting. Alltså jag hade någon ganska klar bild i huvudet av det där. De hade för sig hjälmar och skit på sig. Men det var väldigt, väldigt svårt.
Ja, det är ju svårt.
Och det är väl också svårt att komma åt de minnena om man blir vittne till någon liksom våldsam situation. Det vet jag att det här dubbelmordet så fick de ju...
I Linköping.
Ja, det vittnet fick ju gå i hypnos för att liksom... nå den bilden av gärningsmannen.
Men så blir man ju också påverkad av, jag menar om man har sett någonting och så är det någon annan som ger ett vittnesmål som på något sätt skiljer sig åt från sitt eget, och då är det lätt att man anpassar sig till det.
Ja.
Minnesbilden anpassar sig.
Eller att man är, jag minns min kompis som också bevittnade det här rånet i Linköping 2003. Jag minns att han var helt övertygad om till exempel att det var då en, citat, en invandrare. Det var det verkligen inte. Alltså det var liksom, det var, eller det vet jag inte, men det var... Han var bensäker på att det liksom inte var någon som var kritvit i huvud.
Fast de hade hjälm.
Ja, men man såg ju liksom vissa... Okay, alltså, ja, men där hade vi tyckt vi olika saker. Men jag menar, andra
men
faktorer...
Det visar hur svårt det är med vittnesmål och beskriva liksom, att man ser olika saker. Jag tror att man kanske i stundens hetta också anpassar sig till vad man tror sig se.
Har du blivit förhörd av polisen någon gång?
Ja.
Kanske inte vill berätta varför?
Ja, det var, jag var på rättegång en gång och pekade ut några bilsabotörer. Det märkliga var att när vi satt, innan rättegången började, så satt jag med dem i väntsalen.
Jättekonstigt.
Ja, men det var så länge sedan, så det har nog ändrats nu. Och sen var jag faktiskt en... Jag bevittnade ett, vad jag tror var bedrägeri av en äldre människa. Och då såg jag en person som möjligen var inblandad i det här, och jag kunde beskriva.
Men du, har du blivit bättre på, eller har du blivit liksom mer uppmärksam på grund av ditt jobb på hur folk ser ut? Har du blivit?
Nej, det vill jag inte påstå. Men däremot tror jag att jag har blivit mer uppmärksam på konstiga saker. Och då skärper man sig. Då tittar man lite extra noga. Jag såg ju en jättekonstig sak på Marieberg. Du ringde till och med Säpo och sa, herregud.
Ja, vad var det du såg?
Ja, men jag såg övergångsstället. På ena sidan så är en man av asiatiskt ursprung, lite äldre.
Japans ambassad ligger ju där.
Ja, äldre 60 år.
Nej, den ligger här. Förlåt.
Får jag berätta klart?
Ja, absolut, absolut. Jag ber om ursäkt.
I 60-årsåldern, lite krumryggig så här. Och så gick han över övergångsstället och han mötte där en ganska stilig i kostymliknande kläder, rakryggad man i 30-årsåldern. De tittar inte på varandra.
Mm. De tittar inte
på varandra, utan de möter varandra på övergångsstället. Och där på övergångsstället så tar de varandras händer. Nej. Jättesnabbt.
Var det inte bara en klassisk droghandel?
Nej, det tror jag inte. Nej. För att sen kollade jag var den här yngre mannen tog vägen. Och han gick in på Rysslands ambassad.
Den yngre mannen?
Ja. Så att jag tror att någon av dem lämnade över någonting till den andra.
Åh gud, vad spännande. Vad sa Säpo då?
Kanske de tyckte det lät jätteintressant. Ja. Sen har jag inte hört någonting. Mm. Men då skrev jag ner hela vittnesmålet för att komma ihåg det. Mm. Så alla detaljer och så här. Och då var det just detaljer, deras åldersskillnad, hur de såg ut. Den ena var lite krum, såg lite sjuk ut. Den andra rakryggad, snyggt klädd. Och så möts deras händer.
Har du liksom, kunde du säga så, den ena var en 85. Alltså har du blivit bra på det? Alltså typ längd...
Nej, i det här läget kan jag, för att den här ena mannen, den äldre mannen, han var ju lite kortare, vilket gör att det är svårt att bedöma hur lång den andra är, om man inte kan jämföra med någonting. Han kan ju ha varit kort också, men längre än den här killen, så att det kunde jag inte säga. Men däremot så tittade jag väldigt noga på dem och vad de hade på sig för kläder och så här, för jag tycker hela situationen var jättekonstig.
Får jag fråga en sak? När ni hade löst det här mordet i Hammarby Sjöstad, som då heter Lugnets någonting,
industriområdet,
på vilket sätt märkte du att polisen fick en ny syn på er då?
Jo, men det löste vi därför att en flickvän till en av förövarna fick så dåligt samvete när hon såg en av mordoffrets släktingar gråta i tv. Mm. Och hon kände ju till det här, så att hon orkade inte längre.
Okay.
Och det polisen förstod, och som jag brukar säga när jag håller föreläsningar, att vi erbjuder en direkt länk till förövaren. Sen kan man göra vad man vill med den. Mm. Och det där har de ju förstått med åren. Så ibland använder de den för att liksom provocera fram en reaktion. Jag hade en skjutning på Kungsgatan och en dörrvakt som blev beskjuten. Han dog inte. Och då ringde polisen och sa att de ville att vi skulle ta upp det här igen. Mm. Och vad de inte berättade, att de hade ju två misstänkta som de hade telefonavlyssning på. Så att när vi har sänt här inslaget så ringer de här varandra. Såg du, vad fan, det verkar som det går bra. Hur ska vi göra så här? Och allt det där fanns inspelat.
Men du, är det liksom, vad känner du då när man använder sig av ditt program på det sättet i en utredning utan att liksom säga det till er? Alltså att de planterar ju grejer då i ert program för att de ska, alltså det är ju brottsprovokation på något sätt.
Nej, det är kanske inte. Bevisprovokation. Och det är ju lagligt.
Ja, och du har inga problem med det?
Nej, jag har inga problem med det. Om de inte blåljuger, om de inte liksom är ute efter fel personer och sådär. Men vi vet ju inte alltid vad de gör.
För jag tänkte på, jag lyssnade på den här, alltså den här Expressen-journalisten som hittade Dermot Clemenger ute i London var det väl. Ja. Och att han hade fått så mycket... folk hade liksom hört av sig och varit så, varför tog de honom inte? Det är inte en journalists roll. Och...
Han sprang också väldigt snabbt.
Ja, det gjorde han
verkligen. Men liksom just det här att... alltså att journalister har ju en helt annan roll än vad polisen har. Ja. Han var väldigt tydlig med det så här, att han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han jobbar på Expressen, han är göteborgare, att så här, om han skulle börja typ gå in och ta, alltså om han skulle göra sådana grejer, då är det ju ingen som vill prata med honom, och hans jobb är ju att vara journalist.
Ja, jag håller med.
Och då undrar jag om det är ett problem då att polisen ändå liksom använder sig på det sättet av ett tv-program. Ja, vi kan prata mer om det sen.
En annan gång kanske, då.
Kanske, vet du vad? Då kanske jag går hem och funderar på det på min kammare, Hasse.
Gör det.
För det funkar för dig också, va?
Ja, absolut.
Stort tack för hjälpen, sa du.
Tack så mycket.
Tack,
det var kul att vi löste det.
Ja, så jävla kul. Det gick så snabbt. Jag visste att det räcker med att du kom
hit. Det var
hit,
faktiskt bara helt fantastiskt. It's going down, fate's a black streak. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow.
east side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can win? I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up, girl.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
She's got class and style, she knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb, lovers it curves so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride.
Blackstreet, Dr. Dre med flera, No Diggity i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart ska vi prata om Tom Cruise. Ida Lova, svagare än jag i eftermiddag i P3. 4:15 klockan.
Hollywood har vissa stjärnor som lyser starkare än andra, och en av dem är onekligen Mission Impossible-aktuella Tom Cruise. Han har hållit sig aktuell i över 40 år och gjort allt från storslagna actionfilmer till tunga draman. Men den jäveln har aldrig vunnit en Oscar och har 1000 skandaler i bagaget. Hur har han lyckats behålla sin status som en av världens största skådisar? Med oss för att prata om just detta har vi filmexperten och vår kollega Joakim Silverdahl. Hej på dig!
Hej, hej!
Hej Joakim!
Hej hörni!
Hej!
Hur mår du då?
Jo, lite så här lagom. Jag har haft en dag av att klippa inslag som har varit intensiv. Men bra.
Vi har ju folk som klipper åt oss om vi vill ha något.
Ja, skönt. Det skulle
det
jag
är toppen. Det
skulle jag haft, ja.
Tips bara. Du, förra veckan var det premiär för den nya Mission Impossible-filmen. Och varje gång det är premiär för en sån film, vad är det, vart femte år typ, så har man det så här. Tom Cruise gör sina egna stunts,
ja,
typ.
Ja.
Du har ju sett filmen. Berätta allt om hans sjuka stunts.
Ja, men många av mina såna här recensentkollegor försökte ju sänka den här filmen eftersom den är lite rörig och alldeles för lång och sånt. Mm. Och då tänker jag bara, buhu, så här. Är Tom Cruise uppe på ett dubbelvingat flygplan och klättrar runt och ser ut som att han håller på att ramla av? Ja, okej, sätt dig ner liksom. Det är lite den nivån av galna stunts. Det måste man ge den här filmen också.
Åh gud vad kul. Vet du vad, det här påminner mig om en gång när på morgonpasset, det var någon, du vet, Matrix kom, de här brorsorna som sen blev syrrorna som gjorde Matrix. Första filmen var ju helt så, alla bara herregud, och sen så kom Matrix typ 2 och sen Matrix 3 och de blev ju då inte mottagna på samma sätt och ja, jag bara kommer ihåg att Kodjo satt och han var så jävla trött på alla de här jävla kritikerna. Han bara, håll käften, det är Matrix. Det är en helt otrolig värld att få befinna sig i. Buck her up and kiss my black ass. Han hade en lång jävla
utläggning. Det var exakt vad du sa efter första säsongen av Just Like That, som också var så jävla dålig. Ah, att så här, du måste vara tacksam att du bara får vara i det här universumet.
Ja. Verkligen. Ja, vad intressant. Men du, han har ju testat då många olika genrer, Tom Cruise, men på senaste tiden har det väl bara nästan varit actionfilmer. Är det där han är hemma, tycker du?
Jag vet inte. Alltså, han har ju verkligen vigt sin karriär åt det på något sätt, slutet här. Han har också bestämt sig för att han ska bära hela filmbranschen på sina axlar, tycker jag. Han pratar ju nästan alltid om biograferna som den sista heliga platsen för film. Och, ja, men liksom, det känns som att han bara är inne på det spåret hela tiden. Att det ska vara storslagna biofilmer, men som är någonting utöver det vanliga med stunts och sådär också. Då. Jag tycker en rolig sak är att han och jag tror det var Christopher McQuarrie som har regisserat de här Mission Impossible-filmerna, att de gjorde en film om hur man stänger av motion smoothing på såna här tv-apparater. Den här liksom effekten som blir att det kan bli lite smetigt i bilden, för det hatar ju de då som har bestämt hur filmen ska se ut, att man ska inte få ha någon så här förbättringseffekt på sin tv, utan det ska ju vara som den heliga filmen var när den gjordes.
Är det jättemycket mer pengar i typ actionfilmer än i, eller han kan väl, han om någon, om man ska rädda filmbranschen, kan väl göra typ så här, en indiefilm jättebilligt.
Ja, det tycker man ju verkligen att han borde göra, men han är ju mer inne på spåret att om biograferna ska överleva så måste de här filmerna som görs dra in den typen av pengar som en indiefilm aldrig skulle dra in.
Blockbusterpengar liksom.
Men det kanske han skulle dra in om han var med.
Exakt.
Ja, inte riktigt ändå tror jag, men men då är det mer kanske att han tänker så här, om vi gör en blockbusterfilm, Top Gun Maverick, så försöker vi göra den på ett sätt som är extraordinärt, både i actionsekvenser, men kanske också så för att vara en sån typ av film. Kan vi göra en sån typ av film i den fåran och ändå få den att bli så pass bra att den både kan bli Oscars nominerad till bästa film och tjäna nästan mest pengar i hela världen och så.
Trots 40 år i branschen, så, eller över 40 år till och med, så har Tom Cruise aldrig vunnit en Oscar. Vi ska prata med dig om varför det har blivit så alldeles strax.
We'll be right back.
Queens of the Stone Age, No One Knows, i eftermiddag i P3 heter vi, va? Och Joakim Silverdahl är med oss. Vi pratar om skådespelaren Tom Cruise. Mm. Och han är ju en sån, det var ju länge så med Leonardo DiCaprio ju, att han hade, han gjorde massa succéer, fick jättebra recensioner, men vann aldrig en Oscar. Sen gjorde han det, var det efter The Revenant eller vad det heter, när han blev våldtagen av en björn?
Det var ju samma med Sandra Bullock.
Ja, just
hennes
det.
Tal var ju så här. Tyckte ni verkligen att jag var bra, or did you just grow tired of me?
Det är bra.
Tom Cruise har ju heller inte, han har aldrig vunnit en Oscar. Det trodde jag faktiskt han hade gjort. Tror du att det någonsin kommer att hända?
Jag tror ju att det kanske kan bli svårt, men vi får se. Alltså det, ibland kan det vara så där med skådespelare som har varit inne i ett fack under en längre period och så får de en liten så chans. Det är kul att du nämner The Revenant med Leonardo DiCaprio, för han vann ju för den, som du sa. Och det är en film av Alejandro Iñárritu, den här mexikanska regissören. Och en av Tom Cruise kommande projekt här som man kan läsa om på skvallersidorna och sånt är en film med Alejandro Iñárritu.
Okej.
Och det tror ju jag inte kommer vara en Top Gun 3 eller så, utan det kommer vara någonting smalare, dramaaktigt, och kanske är det han behöver göra.
Alltså Oscar är väl han som man antingen spelar någonting som handlar om andra världskriget som inte är jättemycket action, eller typ bara så spelar pedofil eller någonting sånt. Då tänker jag att det är the way to go.
Eller någon sån biografirulle.
Han är typ Lincoln eller någon sån.
Ja.
Jag tänker att det, när han har varit närmast förut, det var ju för filmen Magnolia, där han spelar någon sån här manstalare.
Respect the cock.
Fan vad den är bra, den filmen.
The cunt.
Vi får se om den nu.
Det är det första Kristoffer säger till mig när jag kommer in i studion här.
Så ser det ut.
Respect the cock.
Så är det, Joakim. Och har du problem med det får du ta det med HR-avdelningen och inte här i direktsändning. Vad skulle det innebära för Tom Cruise om han säger att han då vinner en Oscar för den här kommande filmen? Vad tror du liksom, vad hade det inneburit för hans karriärbana? Hade han fortsatt på actionspåret, tror du?
Jag tror att han kommer bara glida tillbaka in i någonting sånt. Alltså, jag tror att han vill ha en Oscarsstatyett. Han har ju varit nominerad 4 gånger. Jerry Maguire, Magnolia, Born on the 4th of July, en sån här gammal Vietnamfilm från 80-talet. Men sen så var han nominerad som producent i Top Gun Maverick, tror jag. Också då. Men jag tror att han är också av den, jag tror att han är lite för mycket inne i sin värld för att kunna göra någonting annat.
Men du, hur är hans skådespeleri?
Han har ju väldigt, vad ska man säga, ett intensitet. Det är ju Tom Cruise kännemärke, både som privatperson tror jag och som då skådis. Att det finns historier om folk som träffar honom på möten i Hollywood och han liksom stirrar djupt in i deras ögon hela tiden när han pratar med dem. Och han har den här elektriska förmågan som är väldigt bra om man är en filmstjärna som kanske inte alltid har de bästa replikerna.
Vet du, nu när vi pratar om honom så tänker jag på den här War of the Worlds heter han, va? Som han var med i. Där är han är så bra i den. Han är så bra i sin relation med sin son.
Dottern
också, men det finns en scen när han ska liksom ge de här ungarna mackor innan de måste fly för att utomjordingar har poppat upp ur jorden. Jag förstår att det inte är en Oscar-rulle, men liksom hur han slänger ut de där jävla peanut butter and jelly-mackorna som är så jävla starkt och typ lever kvar i mig. För att han är så irriterad på den här sonen som aldrig är nöjd med någonting.
Avslutningsvis bara, han har ju då inte vunnit någon Oscar, men han har liksom, han har också väldigt mycket skandaler i bagaget. Jag vet inte exakt vad som är sant och inte, men det är mycket med liksom, som hänger ihop med scientologin såklart, att han ska liksom haft frukastningar och lite sådana grejer. Varför har han liksom lyckats, varför har han lyckats ducka allt det där? Det känns inte som att jag har påverkat honom, han är inte cancel direkt.
Nej, och jag tror, alltså PR-maskineriet är solitt, känns det som. Alltså han ställer ju bara upp i sammanhang där han kan kontrollera bilden av sig själv, inte svara på jobbiga frågor om scientologin, runda saker. Man kan se klipp på internet när någon försöker ställa jobbiga frågor och han liksom ganska smidigt försöker ta sig ut ur det där. Och man minns ju den här soffan när han hoppar på Oprah Winfrey och med Katie Holmes och allt. Alltså att han har ju någonting galet över sig som jag tror folk är medvetna om nu på ett sätt som också kanske gör att han får inte de frågorna, men folk tänker att vi vet ändå att han är lite knäpp. Men han är ändå uppe på den där flygplansvingen. Alltså det är någon sån där, man lever med två tankar i huvudet samtidigt.
Tusen tack, Joakim Silverdahl.
Tack, Joakim.
Tack. Standing on top, blinking.
tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Bon Iver, Everything is Peaceful Love i eftermiddag i P3. Nu har klockan blivit 5. Vi ska lämna över till Peter Nyheter och Oscar.
Ja, tack så mycket. En 74-årig fransk kirurg döms till maxstraffet på 20 års fängelse för att ha våldtagit ofredat 299 patienter. De flesta av dem barn, rapporterar franska medier. Övergreppen ska ha pågått under 2 decennier. I USA störtdyker beställningar från den kinesiska klädjätten Shein efter att president Donald Trump infört tullar mot Kina. Och nu kan man vänta sig att företaget istället går ut ännu mer aggressivt på den europeiska marknaden, där det redan går väldigt bra. Det säger Gabriella Wolf, konsumtionsforskare vid Textilhögskolan i Borås, till P3 Nyheter.
Däremot så kan man ju tänka sig att i och med att kritiken växer fram, att det ska få någon slags avsvalnande effekt på deras framgångar. Men som det ser ut nu så går det väldigt bra för Shein, både i Sverige och andra europeiska länder.
Hon menar att Shein har mycket makt över hur trenderna ser ut, eftersom de utgår från sociala medier och kan snabbt producera det som är populärt. En produktionsmodell som inspirerar andra företag som i dagsläget inte kan jobba lika fort, menar Wolf.
Det blir problematiskt att bygga sin affärsmodell runt ett kollektionstänk där man flera månader i förväg behöver förbereda vilken nya kollektioner som kommer och så vidare. Alltså det blir väldigt långa ledtider.
Två personer som anhölls efter att ett spädbarn hittats död i Skellefteå kommun i måndags har släppts. Det rapporterar SVT Västerbotten. Åklagaren säger att det inte finns någon misstanke om att de två medvetet har skadat barnet, men de är fortfarande brottsmisstänkta eftersom de misstänks för att inte agerat när barnet skadade sig. Och vi bytte ämne, för Gunilla Persson krävde skadestånd av svenska staten men förlorade igen. Stoppa pressarna fälldes 2024 för ett fall av förtal mot Hollywoodfrun och friades från 2 andra fall, och därefter krävde hon skadestånd. Perssons plan är att ta upp ärendet i varje instans ända till Europadomstolen. Och det var Peter Nyheter klockan 5 med mig, Oskar Bergholm, producent idag var Linje Din. Tillbaka till Kristoffer och Hanna.
Tack för det. P3, här och nu,
live. Det har kommit in jättemycket efterlysningar. Vi kommer inte hinna med alla, såklart.
Nej, men ska vi... Nej, har det kommit några fler svar på efterlysningar? Nej, men då kanske vi kan ta någon mer och se ifall vi får tag på dem.
Vi har 28 minuter på oss, det kommer vi hinna. Nu kör vi.
Välformulerat. I've been gone since June. There's nothing we can't do. Don't tell me it's too soon. Another night in ruins. Sunbeams fill the room. So let's change the view. I'm your third, I'm your love.
good. Your third I'm your love. I'm your third I'm your love.
Morgonpasset i P3.
Underbar sändning idag. David, du var verkligen on fire hela dagen.
Ja, men snäll du, tack.
Har du svårt att kommentera enskilda fall? Idag lanserar vi Kommenterar enskilda fall AB.
En tjänst för företag och politiker.
Det är dags att ta bladet från munnen. Gift vid första ögonkastet måste höja sin budget.
Sen gick vi med ordenhoven och försökte förstå vad vi behöver göra för att bli tilldelade en kunglig orden. Och dessutom, vi ringde upp fru druid och fick svar på frågan: hur många korvbröd finns det i den druidska frysen?